Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kirull och kriminell.
Sitter du bra?
Jag sitter perfekt.
Är det så?
Jättebra, jag sitter utmärkt.
Vad härligt.
Jag har suttit väldigt mycket, men det här är det bästa jag har suttit på länge.
Ja, det gläder mig, för du sitter hemma hos mig nu. Och har vi eventuellt något ljud i bakgrunden, så är det min smutsiga thai-hund som äter ett ben.
Gatukorsningen.
Ja, snart börjar gnälla när det tar slut.
Johan Viktor, för allmänheten mest känd som en av programledarna för Stoppa tjuven. För polisen, mest känd under en period som en av landets större narkotikasmugglare.
Det började med, jag var misstänkt för ett rån mitten på 90-talet. Och kom ut från det rånet. Vi släpptes alla som satt för det. Och då tänkte jag ju, där blev vi någonstans, för mig blev ju att fan vad bra jag är. Liksom. Polisen är ju värdelösa och rättsväsendet är ju helt kassa, tänkte jag. Och i samma veva så, av en nära vän till mig, så fick jag en stor mängd med hash. Typ sådana här, fan vad grym du är, välkommen tillbaka ut i det kriminella igen. Ja, men lite sådär. Och då började jag jobba med det. Och märkte väldigt fort att jag hade, för det första, jag använde det inte själv. Och jag höll det jag sa, jag lämnade bra, bitarna var rätt, allting stämde, jag höll inte på att fiffla och trixa det. Så där, det här tänkte jag, det här är min grej, det är det här jag ska syssla med.
Från början var det mycket stölder, rån och så kallade smash and grabs, tills han hittade sin nisch. Men till skillnad från många andra som handlar med narkotika var Johan bara måttet intresserad av att bruka och därför aldrig i farozonen att själv trilla dit.
Det gick inte att hålla på så. Jag fattade det rätt fort. För det första så var man inte klar i knoppen och går inte att göra affärer. Det gick inte att möta. Och sen är det andra människor. Jag märkte en hel typ av människor. Jag har aldrig varit inne och kränkt, liksom, tugga på bra.
Jösses, de här tänderna.
Han klippt många. Ja. Nej, men jag har aldrig varit inne med pulver och sådana där grejer. Jag har partyknarkat, liksom. Man har dragit några linjer här och där. Men jag har aldrig håll på och bäcknat de grejerna, för jag tyckte att det var hårdare straff, tänkte jag. Och så någonstans i min skalle så tyckte jag så här, ja, men lite röka, det är rätt lugna människor och sköter man sig så här bara så rullar det på rätt bra. Och det gjorde det rullade på riktigt jävla bra till slut.
Så. Hur skulle du skilja på, om du säger så här, går det att göra det, kunderna?
Ja.
Beroende på om det är, som du säger, pulver,
ja.
Hash.
Ja, det är nog rätt stor skillnad, tror jag. Jag var inte riktigt heller på, man säger så här gatunivå. Jag hade en kille då som är på lite lägre nivå. Sen var det några andra som skötte typ så 5 och 10 och hekton och såna där grejer. Jag hade mina bra kunder som köpte en 30-40 kassar i stöte.
Kassar?
Kilo. Röka.
Det är mycket.
Ja, det är det.
Johan greps 2005 och dömdes till 13 år i fängelse för grovt narkotikabrott. 120 kilo, så kallad röka, men misstankar fanns om mängder upp till flera ton.
Jag menar ju på att jag smugglade ingenting. Liksom. När jag dömde så var det ju smuggling inne i det från polisen. Men jag vidhöll ju, eller det fanns inte så mycket, men jag hade aldrig varit med i någon smuggling aktivt själv på det sättet. Men jag fick allting till Sverige levererat med specialbyggda bilar. Jag började Tyskland, Holland, det var där lite jag var först. Jag ville avancera. Jag ville liksom inte bara ha någon kran här hemma som jag hämtade några kassar av och sen gick och rapporterade till honom. Jag ville vara den som skickade ut kilorna. Så funkade jag.
En kassa ett kilo.
Ja, en kassa ett kilo. Och sen ville jag även jag hade större planer. Jag var ju ner och tittade. Jag ville ha ribbåt själv. Jag ville pröjsa dem och ha en egen ribbåt som åkte mellan Marocko och Spanien själv. Det var liksom min plan. Det gick inte hela vägen ut, men jag var rätt nära i alla fall.
Hur går det sån här planering till då? Vad är det för steg och vad är det man ska tänka på?
Först och främst så, jag lärde ju känna, jag hade kontakter, inte direkt då i Spanien och i Marocko, men jag hade i andra länder, europeiska länder neråt. Och sen blev jag presenterad för de här killarna, kom ner dit. Det jag kommer ihåg, det var jobbigt. Engelsmännen var mycket mer kapitalstarka än vad vi var. Så de la ju bud. Man fick se partier. Och då la man bud mer eller mindre och sa, jag vill ha 200 kilo av det där. Jag vill ha 250 kilo av det där. Ja, så fick
men
man.
Men en auktion då? Eller?
Ja, mer eller mindre faktiskt. Mer eller mindre.
Hur går det till då?
Du kommer till ett ställe. Det kan vara en byggnad, ett hus, ett garage. Alltså, det var såna platser som man inte fattar. Man kommer dit. Ett ställe jag var i nere i Spanien då, nära anslutning till Marocko, då satt två killar maskerade med ett varsitt automatvapen. Det låg en hel hög, det kanske var ett och ett halvt, ett ton, jag vet inte. Hasch var det då där. Som man då fick välja. Ja, jag vill ha 200 kilo av det här partiet. Och så gjorde man en affär och man sa till, ja, jag vill ha det. Betala aldrig någonting där. Jag betalade aldrig någonting på plats, behövde vi göra. Utan allting var garanterat upp. Jag blev av en gång med partiet när polisen tog det. Då fick jag direkt nytt av dem där nerifrån utan att behöva betala någonting. Då. Så att det var egentligen, vad ska man säga? Det var fritt tills jag fick det och kunde docka det, alltså lägga undan det. Så fram till dess så var det helt försäkrat från, ja, om det skulle bli av mer eller någonting.
Är det speciellt för just röka? För så låg, ja, det känns ju inte som att det är så när det gäller andra.
Nej, jag tror det. Och sen också tror jag det är lite beroende på vilken nivå man kommer in till de som levererar också, de här gubbarna. De var ju superglada att ha mig där då, som hade blivit rekommenderad av, det var en polare till mig, liksom en släkting till han, och upp till Sverige. Så de var ju, jag minns att de sa, we gonna bomba Sweden with hash, sa de. Det var typ det de sa till mig. Okej, så då kör vi då.
Vad går gränsen för att vara någon form av, inte småhandlare, men någon, tills man börjar bli någon och ta på allvar för dem där nere?
Det löjliga är att jag blev kallad av åklagare i haschbaron typ. Så här. Men jag ska inte se det, och det är ingenting att jag sitter och spelar läcker på något sätt, men vi laddade upp rätt mycket. Det var rätt mycket.
När du kommer in på det här, är det lasthall eller vad man ska kalla det? 1,5 ton, hur stort är det?
Ja, det är en stor hög alltså. Det står ju staplat, de ligger i som bricks så här. Nu låter man lite international. Men det ligger, haschet liksom, det ligger i som små tegelbitar nästan. Om det är packat då har de lagt vaxpapper runt oftast. Och så har de packat det. Eller så ligger det bara med plasten. Så då ser man stämplarna också, vart de kommer ifrån, vilka familjer eller vilka som har stämplat sitt hasch. Men det är som en marknad alltså. Det är en stor marknad.
Är ni där samtidigt?
Ja, för fan. Det var det flera gånger. Det var andra gubbar som var där samtidigt som mig.
Hur funkar det då? Säger man hej?
Ja, tjena, typ så här, jag snackade. Det var två, en italienare och en engelsman en gång när jag var där. Då. Och de var ju betydligt kapitalstarkare, engelsmännen faktiskt, än vad vi var här uppe. Så att de fick stora delar av partier hela tiden. Då, och vi fick lite mindre delar av partier. Men sen försökte jag liksom specialisera mig på lite bättre sort. Det är då lite sådana där, ja, lite schysstare röka också. Och sen, jag hade den filosofin att det är en fri marknadssättning här uppe. Sen vet jag fick väl lite fiende, tror jag. Det var några som blev lite sura. Men att någonstans, så jag tänkte det också. Jag skiter väl i, varför, om du säljer hash för 16 eller för 18 kronor kilot. Och jag har något som är bättre och kan sälja det för 14. Ja, det är tough shit för dig i så fall. Då får du se till att fixa bättre saker kanske. Det var ju så resonerade vi i alla fall.
Var kom det härifrån? Var det bra ställen?
Twizzla är en grej i Marocko, en familj som heter, men norra Marocko mycket. Tetouan ligger upp i norra, men och sen mycket nerifrån Malaga när det kommer över då via Marocko till Spanien. Så Malaga kom det också mycket ifrån.
När du står där på lagret och det börjar bli någon form av budgivning, hur går det till? Höjer man fingret som på auktion? Är det så?
Ja, visst.
Vad sjukt.
Ja, man budar på partier och jag kunde inte hänga med hela tiden. Jag blev omkörd ett par gånger för att de hade mer stålar och de andra gubbarna då. Men det var rätt... Missförståndet, men det var rätt ballt att få med om det. Få se i alla fall hur det går till. Och det är väldigt, ibland kan det bli väldigt tryggt stämning. Liksom. Det kan ju bli oense om olika saker. Och det är mycket det här att visa vem som har makten. Och man ska, precis som i den kriminella världen där, är det där nere också. Att man ska liksom få dem att tro att man är lite mer än vad man är egentligen. Man vill att de ska tro det. Man vill gärna det.
Vad hade du för trick för att försöka göra det större?
Nej, men man drog ju på liksom. Man drog ju på och bredde på och snackade. Hälsa någon name dropping och lite så här. Jag hade rätt bra gubbar i Holland som jag kände också då. Så man kunde slänga in något namn ibland så där. Oj shit, känner du han? Så ja, okej då.
Klädd, kostym eller?
Ja, flera gånger kostym. Men många gånger så var det bekväma kläder. För att de gånger man hade pengar med sig så hade man det i midjeväskor då. Eller i så här bälten som jag hade runt mig.
Och stod fina bilar uppradade utanför.
Ja.
Det är så?
Ja, det gör det.
Miami Vice man tänker.
Ja, men typ. Det blir lite sådär. Det blir nästan lite löjligt. Och de kommer i kortege många av dem. Liksom. Det kommer en gubbe som ska snacka så har två följebilar med sig. Liksom. Så jag märkte rätt fort nivån på de andra mot mig själv. Att det gäller det gäller att veta någonstans. Men man måste vara lite tuffare än vad man är. Men ändå inte för tuff. Liksom, för att då blir det jobbigt.
Och är det visitation då innan ni får lämna vapen?
Ja, ingenting. Vapen, telefoner, mikrofoner, kameror, de buggar. Alltså de kollar ju så att man inte har någonting sånt med sig.
Olika ställen varje gång eller?
Ja, det var det. Men flera gånger, det var lite konstigt. Flera gånger hade de ju samma lastningsplats faktiskt. Eller som jag var och tittade på produkterna på då. Sen vet jag inte om de lastar där eller inte. Jag var aldrig med vid själva lastningen och sånt. Utan det lämnar man sen och sen kommer saken upp.
För jag skulle komma till det. Okej, nu har du låst en affär. Du har köpt ett parti. Vad händer sen?
Sen åker jag hem. Jag gjorde ju så här också att de killarna jag hade kontakt med, vi var inne på ett en bögforum. Det är så här jättestort. Alltså det var ju hundratusentals homosexuella över hela världen som var inne på det. Och jag också med de här killarna. Så hade vi olika namn. Där vi, ja, men som en dejt. Alltså det var, vi gjorde en dejt. Vi skrev till exempel, och då var det, jag hade köpt i en affär i Stockholm, jag köpte telefoner. Så jag köpte typ 70 lurar innan. Och sen hade jag 70 kontantkort klara. Så då namngav vi lurarna med tjejnamn. Och kontantkorten fick siffror ibland, eller djur ibland, eller vad det nu var för någonting. Och då kunde det vara, jag kunde få ett mail i den här chatten på den här gay-sajten. Då kunde det stå, Sara, bring up, kontakt Sara by the dog eller någonting. Eller, då visste jag det, att Sara, det var den telefonen. Dog, det var hunden, det kortet. Jag satte i det kortet och då fick jag ett sms där det kunde stå 4 december. Och då visste jag det. Okej, då hade jag fått datumet. Och sen fortsatte vi. Då kunde jag skicka till honom att han skulle ta en telefon där nere. För vi hade gjort upp allt innan med telefoner och med simkort som jag hade namngett. Och så svarade han på den. Och sen nästa dag kanske jag fick en tid på en annan telefon och ett annat kort. Då. Så, ja. Man tyckte man var high-tech och det. Men man torskade till slut ändå. Ja.
Det är lite intressant ändå. För jag tänker, utan att veta bättre, men när det kommer till de här bitarna, då finns det sån jävla påhittighet och man kan hitta koppla med siffror och koder. Men jag tror att många av du själv kanske och många andra som killar som håller på med det här kunde inte få ihop ett och ett i skolan knappt.
Nej.
Eller
kopplingsschema
på fysik och allt vad det kallas.
Nej, jag håller med, 100%.
Vad fan handlar det om?
Ja, grejen är så här, för mig, jag vet, i mitt fall så var det så här. Skolgången för mig var katastrofal. Jag var ute och fladdrade i korridoren 95%. För jag har en kraftig ADHD-tillgång alltså, som jag fick reda på som vuxen.
Tillgång också?
Ja, för fan. Det är en grym tillgång för mig. Den var jobbig när man var i kriminella. Då hamnar man i situationer ibland. Men för mig nu med det här drivet så är det en tillgång. Och där och då också. Jag vill påstå det att många kriminella... är det grovt missbruk eller massa andra, kanske psykisk ohälsa och sådana saker, då kan det vara större problem. Men jag vill påstå att de flesta kriminella som jag har träffat i alla fall är väldigt, väldigt driftiga. Alltså. De är väldigt drivna. De är som små entreprenörer alltså, själva. Väldigt drivna.
Hur skulle man kunna ta tillvara på det där? För det där är ju någonting som jag upptäckt bland flera. Att de är driftiga, bra affärsmän, skulle kunna ta sig långt upp i näringslivet och så vidare. Om det bara... togs tillvara på vid rätt ålder. För nu handlar det istället att då finns det inga alternativ, då blir du kriminell. Så vad skulle man kunna göra för skillnad där om du tänker i plugget, tror du?
För mig, jag är helt, jag var en jobbig ungjävel typ, så jag klassade så i skolan. Jag var fastbunden med hopprep när jag gick i förskolan. Min lärare band fast mig med hopprep i stolen för att jag inte kunde sitta still. Och redan där borde man ju hajat att den här killen är lite vaj med, eller han har någonting som kanske inte alla andra har. Och jag hade behövt att någon bara hade sagt till mig typ, gå ut och spring fyra varv runt gympasalen och kom in och sätt dig igen. Då hade jag släppt allt det där. Då hade det varit lugnt. Då hade jag kunnat suttit och plugga. Men det jag tycker man ska göra, och det som är viktigt, det jag gör nu när man jobbar med killar då, som lämnar de här miljöerna, det är att man måste ersätta det med någonting där man tar bort från dem. För man skalar av och skalar av och skalar av. Och till slut så är det bara liksom en tom snubbe som står där. Och identitet är borta. Det där är borta. Drivet är borta. Det du har gjort är borta och allting. Och man måste fylla på med rätt saker också. Så jag tror att där att uppmuntra den här kreativiteten är jätteviktig.
Tillbaka till telefonerna.
Ja.
Och alla koder igen.
Ja, ja.
Sidospår kallas det.
Ja.
Okej, då sitter du och gör de här olika samtalen. Du får reda på att det är den fjärde det händer.
Ja, just det.
Vad
just
händer
det.
Sen där då?
Ja, då får jag ett sms sen att det är på väg upp. Jag ser till att andra killar, och det är också en sån sak, jag åkte ju aldrig själv med några prylar och man ville inte möta och hålla på. Så att, då såg jag till att några stycken tog emot det som kom upp. Kunde vara olika. Vi hade olika avlastningsplatser hela tiden då, runt om i Sverige. Det kan ha varit ett garage någonstans. Det kan ha varit en stor träffplats vid en mack ibland på stora ställen också. Så man hade bra uppsikt.
Hur stora pratar vi då för mängder?
Allt ifrån 200 till 400 kilo då.
Men det kan du ju ta på en last eller?
Ja, men vi fick ju, då fick man det kanske uppdelat. Men säg att det var det 200 kassar. Då kom det, och det kom med bil. Då fick man det många gånger i hockeytrunkar. Flera stora hockeyväskor då. Och skillnaden på gräs och hasch, det är att haschet, det är nästan ett kilo. Det är som en tegelsten ungefär när det packades. Och cannabisen fick man göra om, för det är så stort, det är mycket volym. Så det fick man ju vakuumpacka. Och då fick man ungefär upp en halv kasse, en halv kilo var lika stor del som ett kilo hasch ungefär. Fast lite mindre i vikt då.
De här som kör bilarna?
Ja.
Vad är det för folk?
Helt vanliga människor, de ser ut som helt vanliga människor.
Och hur vet man att lita på dem då?
Ja, det vet ju inte jag, men de har ju varit inne i organisationen rätt länge. Så att de hade sina smugglare redan som körde.
Alltså det var från deras sida?
Absolut.
Så det är fortfarande ingenting som du behöver ansvara
för? Jag behövde inte ansvara någonting med det, ingenting.
Det är ju en sweet deal.
Ja, det var skitbra deal alltså. Det var...
Men sen från den här bensinmacken då, när du tar över trunkarna,
ja.
Då är det ditt ansvar eller?
Ja, och det gör inte jag heller, utan det är någon som tar över det. När man har fått grejerna, när man har tagit av det från så att säga bilen, eller lämnat dem och åkt iväg, då har jag haft så, vi torskade en gång innan vi hann komma till dock och lämna ifrån sig sakerna. Då blev vi av med 50 kilo och det ersatte de, det skickade de upp sen. Så att det slapp man stå för själv faktiskt. Förmodligen så såg jag till att de tjänade rätt mycket pengar och skötte mig. Så att de ville väl inte bli av med den killen här uppe heller då.
När det ligger i bilarna, ligger det bara i trunkar som det är? Eller liksom?
Nej, det packas ihop med vad det nu ska vara för andra transporter som kommer upp. Det kan vara allt från frukt till bildelar till vad det är för olika grejer som kommer upp. Så packas det in i de sakerna då, i skåpen och i lastbilarna. Och är i privata bilar, mindre bilar, då är de specialbyggda med specialutrymmen då. Och då är det inte lika stora mängder.
I det här läget så är du inte synlig ännu. När visar du det då? När tar du över det?
När jag vet att sakerna är dockade, så att de är på rätt ställe där de ska vara, där vi ska ha dem, då kan jag börja ta kontakt med dem som jag har, som har beställt, och de som ska köpa av mina kunder då.
Efter en sån här tur,
uh-huh.
Du har varit nere, ropat in ett parti,
yeah.
Står här hemma och väntar på att det ska landa. Och nu har, när kan du känna lugnet över att du har lyckats?
När man har dockat grejerna på de platserna som det ska vara på och fått undan det, då är det liksom, då kände man ju en liten seger. Det var ju det. Det var ju så här vinst. Det var ju, vi hade grymt adrenalin och så kände man ju liksom, I beat those motherfuckers igen, tänker man liksom. Jag är så jävla duktig. Och, ja, men man blir så. Man blir så här, fan vad grym jag är, vad duktig jag är liksom. Och det är det man har... Jag har ju törstat efter bekräftelse i hela mitt liv. Alltså. Jag har ju bara törstat efter att någon ska få säga till mig vad du är duktig och jag ser och hör dig och jag vill ha med dig. Eller fan vad grym du är och vad duktig du är. Så att då blev jag duktig på det här istället. Och det var min alltså, i det här också, självkänsla. Jag snackade om det idag, kriminalvården också. Det är det att självförtroende har jag alltid haft. Jag har haft supersjälvförtroende hela tiden. Men jag har haft självkänsla som en liten fågelbajs typ. Liksom. Jag har inte haft någon självkänsla alls.
Hur går det hand i hand?
Det går jättekonstigt, det är jättejobbigt är det. Och det har varit jättejobbigt. Man är självsäker och liksom visar upp en bild av en fasad att man är jättetrygg och självsäker och stor och stark då, inom citat. Men egentligen så är man jävligt skraj inombords och väldigt osäker och man inte vet om man är bra eller dålig. Eller man har tyckt hela tiden att man är jävligt kass för man gör jävligt punchiga grejer.
När vinner den känslan över självförtroendet?
Den vinner ofta alltså. Den vinner många gånger när man är ensam och ska sitta för sig själv och tänka och filosofera och fundera. Då vinner den många, många gånger. Sen när man är bland folk, då skjuter man bort den direkt. Då får den inte luft ens liksom. Men jag har suttit många gånger och funderat.
Hur skiljer sig ditt umgänge idag när du är bland mycket folk idag och du har liksom spräckt hål på den
fasaden? Ja, nu är det ju... Jag är glad nu, bara sådana, som nu, innan jag kom till dig här så var jag hos kriminalvården och föreläst. Jag har en rätt bra självkänsla nu faktiskt, det känner jag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad har varit under den här tiden som du tänker tillbaka på? Vad var det mest nervkittlande? Man kan säga så. Uff. När var det mest puls?
Det var ett rån nere i Rotterdam. Ett par snubbar som blev rånade av ett par stycken. Och vi kom dit bara några minuter efter. Vi skulle göra en affär med... Det var ett lager där de hade som blev attackerat och rånat av några. Och då var det lite puls. Alltså, det var ju folk som var skadade och hade skjutits och sådär. Så att det var lite jobbigt. Men det som var positivt i det här sen, som jag ska säga, det som låter lite punchigt. Det var ju att när allting hade lagt sig så hajade ju vi att den här bilen som hade åkt iväg, de hade tappat. Så några timmar senare vi... 9-10 på kvällen ungefär så stod jag och två polare till mig i en rondell i Rotterdam och plockade upp 24 kilo hash som vi hade hittat i buskarna. Så det blev ändå en plusresa. Alltså, man har varit med mycket sjuka prylar. Där hade man ju direkt tänkt att jag ska dra härifrån. Det har hänt någonting. Det smartaste är att dra bort härifrån och inte vara här. Det vi tänkte, eller det jag tänkte också då, det är att här kan vi göra extra pengar. Och man tänker väldigt konstigt ibland när man är i de där kretsarna. Och det är det jag menar med min ADHD. Där konsekvenstänket och det här riskkalkylerna, de var inte så stora då på den tiden.
Och hur ser du på det idag då? Med tanke på att du har barn?
Jag tänker helt annorlunda nu. Jag tänker igenom innan jag gör ett beslut. Det är nästan så jag fan tänker efter när jag går och köper en cola på Konsum om jag ska ha, vilken sort jag ska ha. Så jag tänker mycket mer på mina beslut.
Men hur tänker du idag på det du gjorde då då?
Ja, det tänker jag väl så här att jag är inte stolt över det på något sätt det jag har pysslat med. Absolut inte. Men det är inte så att jag sitter och vill snitta handledarna varje kväll för att jag mår dåligt heller. Men det jag gör, eller det jag kan se nu, det är att allt det där skiten som jag gjorde som exkluderade mig förut, det på något sätt inkluderar mig nu i alla fall. Jag kan prata om det, jag kan hjälpa till på det sättet jag kan göra, för att jag vet i alla fall hur det går till och vad jag har gjort.
Om du går förbi plattan då, ja. Till centralen.
Ja, jag blir tagen för civilare varenda gång.
Okej, okay, men om du nu skulle lyckas gå förbi där utan att bli det, men däremot ser, vi säger, 15-16-åringar som står helt pårökta, vad tänker du då?
Ja, men jag... Det är tragiskt. Grejen är så här med mig, det jag hade förut, det var ju det att jag hade inga synliga brottsoffer. Jag mötte dem aldrig så nära mig. Så att jag såg aldrig de människorna som liksom brukade de drogerna som jag såg till komma upp. Så för mig var det jävligt lätt då att liksom skyffla bort de här brottsofferna. Men sen kommer det ju närmare. Det kommer ju, alltså, det går inte att komma undan. Jag vet ju, om jag ska dra det så här, mina barn. Jag har en son som är 26 och en dotter som är 24. I deras kretsar så har det också kommit fram såna här saker. Och jag vet ju... Jag vet att jag har ju bidragit till att många har mått skitdåligt. Att det har hänt mycket för många. Det vet jag att jag har gjort. Jag har bidragit till en jävla massa skit för jättemånga. Men det jag försöker göra nu faktiskt. Jag försöker göra så gott jag kan och göra bra. Sen om jag springer på någon nere på, som står pårök på plattan. Jag kanske inte direkt försöker så här, sluta med det här eller vad du ska göra. Men självklart känner jag något för det. Det gör jag absolut.
Hur medvetet var det, tror du? Att hålla den där distansen?
Det var supermedvetet för mig. Det gick inte. Det fanns inte en chans att jag skulle palla att hålla på med det jag gjorde om jag på något sätt hade ett konsekvenstänkande. Det skulle vara svinjobbigt alltså.
Är det någonting som du idag har tacklat på något sätt?
Ja, jag har ju fått jobba med mig själv väldigt mycket. Jag har ju fått reda på. Jag har ju stängt av känslor sedan jag var 5-6 år kanske. Jag har ju varit ledsen för många saker när jag varit liten som jag liksom aldrig har visat och stängt av. Och jag har fått göra... stora ändringar nu i mitt liv. Jag har fattat hur skadad jag har varit faktiskt. Och nu... jag hittar ju ner till mina känslor på ett annat sätt nu än vad jag gjorde förut. Jag vet inte, jag har sagt det förut också. Jag blir nästan tårögd när man ser ett par snygga brallor på Let's Dance. Liksom, nästan. Nej, men det är nästan så nu. Alltså, jag har lättare till att våga visa känslor.
Det är för jävla koppling? Snygga byxor på Let's Dance?
Nej, men du vet att jag har lättare till gråta. Men på något sätt, man säger, åh fan, shit, vad vackert det där var. Och så kommer någon tår. Men att det är nästan så nu än förut. Jag kan nästan ha lättare till gråt och känslor än vad jag hade förut faktiskt. Jag tror inte riktigt att jag har hittat rätt hos mig själv ännu. Inte riktigt.
Det är någonting du gör bara för att du tänker att du borde göra.
Nej,
så
men
det av fel orsaker.
Nej, men det kommer bara av fel orsaker i kroppen. Ja, det bara kommer så här. Shit, jag bara gråta för något. Eller bara känna liksom tårar eller någonting. Över någonting som jag absolut tidigare skulle bara garvat då till 100%. Och kanske jättekonstigt nu. Men någonstans så tror jag min kropp håller på att hitta till känslor och sånt också. Jag tror det.
När märker du det? Finns det några sådana situationer? Där du märker, förutom det...
Barn, med mina barn. Och likadant med min fest. Med vissa, ibland när det blir konflikter, när vi blir oense om saker och ting. Och du vet, man bara stänger av och då säger hon till mig, så här, nu är det så där svart i ögonen liksom, och bara stänger av allting. Så kom tillbaka igen liksom, så vi kan snacka. För då blir jag bara helt avstängd. Jag stänger av allting. Ja.
När blir det så?
Ja, det är i vissa diskussioner, eller det är en försvarsmekanism som jag har haft med mig hela tiden. Att liksom, blir det diskussioner eller man kommer i diskussion med någon, då vill jag alltid stänga av, visa hård och kall och visa att du har rätt. Och så har jag varit fostrad hela tiden i det kriminella. Och det är det jag försöker att bättra mig på.
Av alla sätt att smuggla på, vad skulle du säga är det bästa? Det finns ju nämligen några.
Ja, det finns jättemånga. Det finns många. Jag har testat de flesta också som man har gjort. Men jag vet inte. Förr eller senare så torskar man. Jag tror inte man har kommit på det bästa sättet ännu riktigt. Man har provat det i personliga kroppsöppningar och sånt. Om det är mindre saker. Eller med bilar och båtar och gör. Men jag hade ju visioner liksom. Jag hade ju sådana här drönare eller nu. Så här, man skulle liksom köra. Och man hade visioner om förut. Hur man skulle få över saker, så att jag vet inte, bästa sättet att smuggla på, det är de människorna som jag har sett, det är de människorna som man aldrig någonsin skulle tro gör någonting sånt alltså. Jag skulle inte vara så bra att smuggla, tror jag, med det utseendet eller som man säger, men kanske skulle man vara det, för att de skulle inte tro att man gjorde det.
Om vi säger så här, om du har någonting som du behöver ta in till Sverige, vad skulle du säga är bästa vägen att ta sig in?
Ja, det är alla obevakade ställen som finns. Det finns ju hur många som helst i landet. Uppåt och ner, uppåt i alla
bil,
fall.
Bil, båt, tåg?
Ah, jag skulle nog knalla och åka kommunalt och ha det i ryggsäcken bara själv eller något sånt där. Om det inte var några stora grejer.
Knalla, hur då? Vilken väg skulle du ta?
Jag tar tåget upp och så skulle jag bara gå över vid någon liten obevakad gräns som finns då, till exempel från Norge eller Finland eller någonting till Sverige.
Är det bästa vägen?
Ja, det tror jag. Om jag skulle ha något litet som jag skulle ha in här. Är det större saker så det är väl bron bättre. Åka över bron.
Och bara hoppas på tur.
Ja, jag har någon följebil innan som får kolla läget och någon efter.
Precis, hur går det där till då? Det har man hört talas om. Hur går det där till då med följebilar och hit?
Ja, då får man ju ha några bilar före som rekar. Man skickar ut en bil kanske ett antal minuter innan eller en tid innan som ser det. Det står ingen vid den här kontrollen. Då kan nästa bil komma. Och sen har man oftast en bil efter också då. Och så åker man i rätt snabba bilar så man kan åka därifrån om det händer någonting. Och följebilen kan ta på sig knaset och göra någonting så att de drar på sig så kan man åka undan med den andra bilen.
Hur stor koll skulle du säga att tullen och polisen har?
Väldigt dålig.
Är det så?
Nu är jag ju på andra sidan och snackar med polisen. Så jag var ju föreläst och pratade med dem här för någon vecka sedan också. Om det här med saker som försvinner ut ur landet. Och då...
Vad tänker du på då?
Ja, men båtmotorer, verktyg, grejer som stjäls härifrån. Och då sa jag till polisen, men ni har ju mobila röntgenmaskiner, ni röntgar ju bilar. Varför inte ha en sån som står vid de här hamnarna då, eller något ställe och röntgar grejerna? Varför gör ni inte det? Nej, det är personlig integritet, sa de. Okej, så all right. Men jag röntgas ju varje gång jag går på ett plan. Vad är skillnaden liksom, tänkte jag där lite. Så där är jag lite djävulens advokat kanske och är på dem. Och det finns ju resurser, men det är väldigt, väldigt dåligt. Alltså.
För ibland ser man ju på vissa förundersökningar så är det ju en jävla koll de har. Ja. Liksom. Det är ju telefonlister och det är bevakning och de går igenom till och med släktingar och vänner kretsar och sådär. Så att det känns som att ibland har de ju faktiskt bra koll.
Ja, det har de. Ibland har de det.
Och är det tur eller vad handlar det om? Vilka...
Ja, men jag tror att det har nog att göra med också lite hur man beter sig själv. Jag var ju rätt dum i vissa lägen också. Jag bodde i rätt stort hus och man hade bilar och såna grejer. Och jag trodde att det lilla takjobben och det jag höll på med skulle täcka. Det som det blir, det är många gånger. Det är, man är dum, man bränner stålar, man är ute och flashar. Man vill ju visa folk att man tjänar pengar. Det är ju det, man vill ju ha lite schysst och visa. Vad fan, jag är ingen jävla sucker. Jag tjänar ju pengar liksom och sprätter på stålar. Och det är där man oftast får ögonen på sig.
Hade du något system för det, för att inte bränna för mycket?
Nej, jag var jätteklant. Jo, jag skickade en kille som växlade åt mig en gång. Han växlade en kille som la in golvet åt mig. Han fick 20 lax. Han växlade 2,3 miljoner norska så till euro. Och han torskade. De hade koll. Så han åkte in sen. Och det var ju så liksom det lystades upp för oss sen också en del grejer. Då. Men man fick åka till olika växlingskontor. Och man växlade med en del suspekta människor som höll på och handlade med valutor och sånt där. Så det var hela tiden risker också. Alltså, de här pengarna kunde man inte göra av med. Jag hade pengarna i en skokartong hemma ibland. Och kunde inte handla. Jag fick sätta in det på min dåvarande flickväns konto och handla med hennes kort och sådana här prylar. Så det var jobbigt också att inte kunna göra av med pengarna som man så gärna ville flasha med. Alltså.
För det är ju känns det som att de har jobbat lite onödan ibland.
Faktiskt. Ibland så kändes det så. Och den här stressen och allting och inte kunna nyttja det man verkligen vill ha.
Hur var det? Hur funkade det då? När du sen satte i bilen? Hur mycket kollade du bak och sådana här saker?
Ja, jag hade rätt bra koll, men jag fattar i efterhand nu att man hade inte så bra koll, utan jag vet ju, de hade ju puckar på min bil, jag var ju buggad och så här GPS-puckar och grejer.
Då tror de inte helt trötta efter ändå i polisen.
Nej, men det hände en grej som de nog fick upp ögonen på. En kille som jag jobbade med, han blev rånad av några andra kriminella och så blev det massa hot och telefonkontakter och såna här grejer då, man fick ringa och hålla på. Där tror jag att de fick upp ögonen lite mer, polisen.
Det funkade ju så bra där nere, verkar som, låter som där nere när du var i Marocko. Ordning och reda. Och så kommer du hem till Sverige med grejerna. Hur funkar det här då mellan kriminella?
Här är det inte så mycket ordning och reda faktiskt. Det är inte det. Men jag hade rätt bra flyt ändå på mitt. Men det var mycket. Det var ett par kompisar som betedde sig som idioter. Och där fick man skriva av skulder på som gav iväg till andra kriminella. Då, och sen ett stort problem som jag hade sen. Det är att samla in de här pengarna som man vill ha in. Som man ändå har slitit och offrat sitt arsle för. Och kanske torskat också, som i mitt fall. Så nej, det är inte så heligt alltid. Det är inte det.
I sann konsumentupplysningsanda, dags för Johans husmorstips. Hur få bort lukt och lura till exempel sniffande knarkhundar vid smuggling?
Det är massa olika varianter som man höll på där. Det var ju allt ifrån, jag hörde allting från tigerkiss till senapsfrön till kaffe och sånt man smugglar i.
Kaffe har man hört och folie och allt det där.
Senapsfrön. Också, ja. Lägga runt och kaffe i paketen då, att man har ett lager med lite kaffepulver i där så att hundarnas nos då inte ska reagera då.
Vad skulle du säga annars är det svåraste och det mest så här, man måste komma runt och tänka på när man smugglar?
Ja, men det är ju kanske inte just den där lukten där, men det är ju det här att vad ska man få det att se ut som, det man tar upp? Liksom? Vad ska det vara för någonting? Eller vad vill man att de ska tro att man smugglar istället för att vad det egentligen är för någonting? Där är ju problemet. Och för våran del så var det mycket just med att det var fyrkantiga bitar. Liksom. Så fick man ju dölja det med någonting, med bygggrejer eller med maskindelar eller sådana saker. För att röntga de bilen så ser de ju att det här är något som avviker från den övriga lasten eller någonting som inte ska vara där.
Vad är det mest påhittiga du kan komma tillbaka? Om du kan minnas?
Men det gick inget bra. Ja, det var ju med massa frukt en gång från Marocko, kommer jag ihåg. Men det gick inget bra.
Vi stoppade i frukten.
Ja, vi la i massa fruktlåda, gjorde de där nere. Mm. Men det är samma sak där. Alltså, en låda med apelsiner. Om den är proppfull med apelsiner. Eller om det ligger massa hasch där i. Och sen apelsiner ovanpå. Den blir mycket tyngre då. Det är där det brister. Och liksom ha rätt volym och densitet och vikt och allt det här. Det är skitsvårt alltså.
Det låter som en vetenskap.
Ja, det är det. Men där knasade vi till det. Där blev det inget bra en gång. Men då försökte vi. Då la vi bland massa apelsiner. Vi la in det i och hade oss. Men det kom de på.
Början till allt det här. Mm. Vad handlar det om? Hur hamnar du om du tänker oss
i början till allt det här? Nu går jag jättelångt tillbaka. Men början till allt det här, det är saknad av bekräftelse och en manlig positiv förebild. Det är början, alltså början till allt det här för mig i alla fall. Och kriminaliteten började jättetidigt för mig. Jag hade en hälare när jag var 10 bast, jag och min polare. Då gjorde vi inbrott och snodde shampoo, kaffe, tvättmedel och sådana saker på kiosker, dagis, skolor till min polares mamma då. Och sen eskalerade det för mig. Och där började det för mig, det här med att stänga av känslor. Till att i min värld tro att någon som bringar hem massa pengar till familjen, en man ska ta hem pengar till sin familj. Han ska se till att barnen har det bra och frugan har det bra. Och det var det jag strävade efter, ta in pengar. Sen hur jag gjorde det sket jag i nästan mer eller mindre. Och jag trängde bort de tankarna att det här är inget bra det jag gör. Nej, jag gör bra saker. Jag är en bra pappa. Jag ser till att mina barn har det bra. Jag ska inte säga att det gick någon nöd på mig så materiellt sett när jag var liten.
Men jag började tänka så då. För då var det ju, om vi säger att du började vid 10 års ålder. Ja. Så började man inte tänka som att en pappa ska dra pengar.
Nej, men då började jag tänka att jag har 2 småsyskon. Jag ville att mina bröder och jag skulle ha... Jag ville ha Levi's och Leo. Jag ville inte ha lapassbrallor som de kom från jävla Hallens och Rovells i pappkartongen som min morsa beställde på postorder. För att hon hade sämre ställt än vad många andra hade. Mina jumpadojer, det var inte Nike eller Adidas heller. Det hette något konstigt liksom. Typ
på... Lejon.
Ja, men typ. Och Lejon nu är skitheta. Ja, men jag kommer ihåg, jag hatade Lejon. Och sen nu är det värsta märket. Ja, men Lejon hade jag. Det hade jag faktiskt. Och så hade jag något så här... Coop, några så här konstiga grejer också som var köpta typ på, men då hette det väl inte Coop, det hette väl så här KF eller vad fan det var.
Tempo,
det stämmer, Tempo. Där handlade vi också på. Och där började det tidigt för mig, där ville jag ju att jag skulle se till att jag och mina brorsor hade det schyssta som mina kompisar hade. Sen eskalerade det, sen blir det ju mer och mer och standarden sätter man ju högre och högre. Och någonstans så tänkte jag sen att mina barn ska ha datorer, de ska ha det här som inte jag hade när jag var liten. Frugan ska ha det här och ju mer hon har så ser det ut att gå bra för mig. Så att det skyndar ju på allting, allting eskalerade. Och sen när jag väl fattade det här med just hasch och cannabisen, hur bra det gick att göra pengar på det. Då var det som så, men det är det här jag ska pyssla med. Och då, där någonstans hade jag redan då byggt upp ett litet nätverk. Jag hade några kontakter utomlands med några killar. Och sen började vi att spinna på dem ännu mera. Och sen som jag sa tidigare, sen var ju det min strävan efter att göra mer och göra mer och göra mer. Det var ju så det blev sen. Så nöjde man sig inte, utan jag ville ju ha mer. Jag ville ju ha mer liksom. Jag ville ju verkligen... Jag ville ha mer. Det var det. Jag tyckte ju bara, fan jag är så duktig. Jag är värsta farsan och jag är värsta maken. Jag drar in massa stålar. Fan vad grym jag är. Jag är en superkille, men jag mår som en jävla skithög här inne. Vad är det som är fel liksom? Så där drogs jag mig hela tiden. Jag fattade inte riktigt vad det var som var fel.
Hur övertalade du dig själv om att det var rätt? Nej, utom de här pengarna med
det. Ja, men jag gjorde ju rätt tyckte jag. Gjorde ju det. Mina bra barn hade det bra och frugan hade det bra och vi kunde åka på semester och man köpte prylar och sådär. Och så då är jag väl en bra kille liksom någonstans. Det var väl det jag trodde.
När insåg du eller kom du själv insikt?
Nej,
första gången.
Det tog många.
Minns du när det var?
Ja, det vet jag. Ja. Det var när det här var en jobbig grej, alltså det här var en skitjobbig bild. Det var sista gången jag såg min morsa faktiskt ute i frihet. Och det var sommaren 2005. två, tre veckor innan jag greps så åker jag och mina brorsor ner till min mamma. Hon har flyttat ner till Kolmården då, Krokjäkt, i sitt barndomshem. Jag hade en av mina typ tre bilar som jag åkte ner med. Jag hade köpt en ny bil då precis. Mina två syskon och mina bröder åkte i min andra brorsas bil ner. Han hade köpt en Peugeot, 150 000 vanlig bil, jättefin. Och jag hade någon bil för jag vet inte hur många hundratusen som var jättefet typ. Och vi kommer ner, morsan kommer ut på gården, möter oss, kramar om Patrik, min bror, och säger: vilken fin bil du har, Patrik. Ja, den har jag köpt, jag har jobbat och köpt. Ja, fan vad duktig du är liksom. Och sen kommer hon till mig, jag kliver i bilen, jag har min familj med mig. Hon säger: hej, välkommen, så vilken fin bil du har lånat, Johan. Ja, jo det är det, för den här har inte du råd att köpa, eller hur? Nej, så. Och så kollar jag morsan i ögonen och så ljög jag igen som jag hade gjort liksom hela livet för henne om saker. Nej, den här har jag lånat, så, för den här har inte jag råd att köpa, det klart jag inte har, så. Mm. Och det hon inte visste, hon hade inte varit hemma. Jag hade två bilar till och några motorcyklar och vattenskoter och skit som stod hemma också. Men jag var tvungen att ljuga för morsan och säga att det inte var mitt. Och det här har jag med mig, det här minns jag, det här var liksom...
Vad tänkte du då?
Jag kände bara, fan, jag pallar inte med det här längre. Så jag tyckte att det var jobbigt. Jag kände att någonstans jag ville liksom kunna berätta saker. Och jag ville liksom inte hålla på med så hemliga saker. Eller liksom hålla på och ljuga hela tiden också. Och sen tog det bara typ tre veckor nästan. Sen torskade jag. Efter det där.
Och träffade mamma efter det då första gången?
Ja, jag träffade henne tre år senare på Hall. Kom hon och besökte mig 2008. Och sen kunde jag aldrig träffa henne mer, sen gick hon bort när jag satt inne. Mm.
Ja, det är ju ofta det behövs till någonting.
Ja, man behöver vakna till. Och det är det som problemet med de här unga killarna. Man läser hela tiden, det skjuts och det händer prylar. Nu låter det jättekonstigt här. Jag mådde piss. Alltså jag mådde så dåligt någonstans när jag höll på i det här. Men ändå så var det min trygga zon. Det var liksom min trygghet och min säkerhet och det jag kunde och där jag liksom någonstans hörde hemma, kände jag. Och det är precis för de här unga killarna också, många av dem. De är jätteosäkra och det är jobbigt att vara i den här miljön. Men någonstans är de trygga i det. Även fast det är otryggt, falskt och äckligt och vidrigt, så är man ändå i den. För att vad är jag om jag inte är den här? Om inte jag var den kriminella Johan, vem skulle jag vara då? Jag visste inte, liksom, då är jag identitetslös. Vem fan är jag då? Liksom? Så där slets man jättemycket med emellan också. Det är jobbiga bitar.
Vi har någonting också vi kallar det snabba korta.
Ja, shit.
Polis, tullare.
Polis.
Varför?
Jag skulle vilja vara... Jag tror jag kan göra mer nytta som en polis. Jag tror det.
Marocko eller Colombia?
Marocko. Trevligt. Bra te. Jag gillar te. Mycket grönt te där nere. Nej, jag har aldrig varit i Colombia, men jag tror Colombia är stökigare. Jag tror det. Jag tror att det är stökigare. Jag tror att jag skulle ha lättare att hitta problem där faktiskt. Jag tror det.
Gäng eller ensamvarg?
Ensamvarg.
Kort eller cash?
Nu har jag ju kort alltså, men jag är kort. Jag har blivit en kortkille alltså. Jag har ju blivit det. Jag har blivit det. Jag slösar mer om jag har cash, tror jag.
Ja, men medelåldern gör
det. Ja, jag tror det.
Och i din värld kan vi också fråga: gängledare eller programledare?
Det var bra alltså. Programledare faktiskt. Mycket lugnare och skönare.
Kan du fylla i? En gång tjuv, alltid...
Laglig.
Vad ett nytt ordspråk här vi fick på köpet. Det är bra, det är vi glada för. Båtväg eller bilväg?
Båtväg.
Varför?
Det beror på lite frågan. Är det båtväg med att jag kör någonting som jag vill ha? Ja, då båtväg definitivt.
Varför?
Ja, då kan jag kasta det över bord om jag har möjlighet.
Det går väl att kasta i diket?
Ja, men det är jobbigare. De hittar det lättare då.
Bög eller god bög?
Ja, då skulle jag hellre vara bög.
Blir man kriminell för att man är dum? Eller blir man dum för att man är kriminell?
Jag tror inte man blir dum, eller man blir inte kriminell för att man är dum. Jag tror att man vaknar ju inte upp och tänker så här: fan vad fett och schysst det är att vara kriminell. En del kanske gör det, det kanske någon har gjort. Jag gjorde definitivt inte så, men jag vill påstå, utan att liksom skylla på någonting eller försöka så här, vad synd det var mig. Men där och då i alla fall, under de förutsättningarna, eller efter de förutsättningarna, så fattade jag vissa beslut som ledde till det jag gjorde. Och jag tror inte jag skulle fattat andra beslut i de lägena då. Men sen, att fortsätta, så anser jag, då är man rätt korkad faktiskt, tycker jag i alla fall. När man fortsätter och fortsätter och fortsätter. Många sen, första gången man åker fast borde man fatta: fan, det här kanske inte jag ska hålla på med. Jag åkte fast. Men det gör man ju inte. Utan då fortsätter man och fortsätter, och man tror på den där stora stöten eller de där stora pengarna som ska komma in eller någonting. Jag har ett annat tänk nu i alla fall.
Så, Johan.
Jag ser att du har något.
Dags för hård på helium.
Ja, kör vi.
Hej, jag heter Johan Viktor, för detta kriminell. Jag är en snäll kille nu.
Johan, tack för din tid.
Tack själv.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.